Och vilken allsvensk klubb har den bästa hymnen då?
Då säger jag att det har IFK Göteborg. Det är Joel Alme, Snart skiner Poseidon.
När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du har vår himmel står.
Den luktar fotboll. Alla kan sjunga med den, även om den inte är helt löjligt enkel sjungen. Det är bra. Och sen är det en bra text, oavsett om man håller på IFK Göteborg eller inte, för den säger mycket om en fotbollssupporters svårigheter när det inte går så bra för laget.
Andreas Mats på Radiosporten, tack för att du var med i Kulturkollen.
Tack, tack.
Och så fortsätter den här söndagen när klockan är ett med programmet Språket. Jag lämnar över till Emmy Rasper.
Vi ska prata om genus i språket.
Ja.
Men vilken typ av genus?
Ja, det finns ju olika typer av genus i språket. Så att säga. Det finns ju naturligt genus som är kopplat till biologiskt eller det man kallar semantiskt genus. Men det finns ju grammatiskt genus.
Mm. Alltså, det handlar om, en del om så här, en och ett i genus.
Ja, han och hon.
Ja.
Alltså, till exempel tyska så har ju tre genussystem. Då kan man säga han, hon, det.
Der, das, die.
Ja.
Och vad har vi då? Två?
Ja, två eller fyra kan man säga. Det är lite beroende på vad vi pratar om.
Två eller fyra?
Ja.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om genus i språket. Men inte den sortens genus som har med könsroller att göra. Utan det är genus som har med grammatik att göra. Och som vi svenskar har två eller fyra av. Men vad är det ens vi behöver grammatiskt genus till?
Och det är ju så att grammatiskt genus har, kan man säga, har två funktioner i språket. Först är det att dela in ord i olika kategorier, som man gör genom olika genus då. Och sen är det att visa genom kongruens hur ord och fraser hänger ihop. Så man kan säga, om vi har i svenska till exempel, så kan man säga en liten röd bok, men ett litet rött papper.
Mm.
Så bok är det vad vi kallar utrum, en genus, och papper är det vi kallar neutrum, ett genus.
Mm.
Så när man säger boken är röd eller pappret är rött, så ser man på formen på adjektivet boken är röd att det hänger ihop med boken.
Mm.
Så det skapar liksom samband i satser och fraser, det här med genus. Så det är en grammatisk markör.
Och olika språk har alltså olika genussystem och vissa har inte ens genus, till exempel finskan. Och det genussystem som vi har i svenskan såg inte likadant ut förr i tiden.
När det gäller de indoeuropeiska språken som vi talar om, så det äldsta systemet verkar vara att man har delat in substantiv i animata, det vill säga levande saker, och inanimata. Och de animata fick då det genus som nu är maskulinum i till exempel tyska. Och de inanimata fick det som en neutrum. Så femininum är en liten senare uppfinning.
Mm-hmm.
Så det utvecklades sen. Och sen har då många indoeuropeiska språk har den här tredelningen. Maskulinum, femininum och neutrum. Och det hade vi svenska också. Fram till medeltiden. Mellan 1400-talet och 1700-talet så rasade det här systemet ihop då.
Mm.
Och då blev det ju så att det här två maskulinum och femininum, det blev det som vi kallar utrum, alltså en genus.
Mm.
Vi har ju fortfarande kvar det här gamla systemet när det gäller levande varelser. När vi pratar om en pojke så säger vi han, en flicka så säger vi hon, och när vi pratar om ett barn så säger vi det eller det. Så va.
Just det, men vi håller inte, eller det är väl bara vissa specialfall när vi, alltså med döda ting, typ bord och sånt, då brukar vi ju inte säga hon eller han.
Nej, men sen finns det ju dialekter och sådana här språkrättigheter där man har behållit det, va? Så att fisken blir då han, för det var maskulin med fornsvenska, och boken blir hon, för det var feminin med fornsvenska.
I vissa dialekter?
Ja, ja. Ganska stora delar av norra Sverige, alltså alla ovansilja målen, alla de östliga dialekterna, österbottenmål, estlandssvenska och sånt här, så lever det fornsyska systemet kvar. Va?
Men du, nu påminnes jag om detta att du sa att svenskan har två eller fyra genus.
Mm,
för ska du förklara det?
När vi pratar om animator till exempel då. Om man har en hund så säger man oftast inte den om hunden.
Nej.
Min hund blev sjuk igår, då säger man han eller hon.
Mm.
Man säger inte den, för att det är en levande varelse, väl lite högre stående. Men när man talar om insekter och plankton och sånt, då säger man inte han och hon.
Nej.
Så att högre stående djur, och det är liksom var gränsen går, det är lite oklart, det är lite individuellt.
Mm.
Då använder vi han och hon. Och för människor så använder vi han och hon. Och sen inanimata så använder vi det då.
Mm.
Men sen när det är då saker som är inanimata, som bord och stolar och sånt här, då har vi det här systemet med neotrum och utrum, alltså den ord och det då.
Mm.
Så vi har ett system som bygger på liksom naturligt eller semantiskt genus.
Mm.
Och så har vi ett system som bygger bara på grammatiskt genus.
Okay.
Och tittar man på såna här kartor över genus i hur det är fördelat i olika världen, så sticker ju svenska ut med det här systemet, att vi har liksom ett common som egentligen betecknar gamla maskulin och feminin, det vill säga den ord.
Mm.
Och så har vi då neutrum, som man säger common and neuter.
Mm-hmm.
Och det systemet är inte så vanligt i världens språk, vi är ganska ensamma om det.
Du visade mig en karta här i inspelningen, och då såg det ut som det var stora färgblock över flera länder som hade liknande system. Och sen så var Sverige bara en liten rosa prick där.
Ja.
I en massa rött runt omkring. Vi sticker ut i att vi gör lite på vårt eget sätt, eller?
Ja, precis. Ja. Och det gör ju att det är lite svårt ibland för de som kommer till Sverige att lära sig. För att det verkar vara helt slumpmässigt vad som är den och det.
Ja, det verkar ju jättesvårt. Det hör man ju på människor som ändå kan svenska väldigt bra men inte har det som modersmål, att det är fel på ännu ett.
Ja, för det finns liksom ingenting att hänga upp det på.
Nej. Vi har fått många genusfrågor från våra lyssnare.
Mm.
Den första kommer från Emma Asp som är med oss nu. Hej Emma!
Hej på er! Ja, alltså jag har ju en fråga som handlar om anus. Substantivet anus. För att jag satt och läste i Bret Easton Ellis bok Skärvorna.
Mm.
Då läser jag upp det. Jag hoppades bara att det skulle leda till att jag fick i uppdrag att skriva ett manus. Men det var också möjligt att det inte skulle bli så. Att erbjudandet hade varit kortlivat, ett lockbete, ett knep så att han skulle få smaka på min kuk och slicka min anus. Och trots detta väldigt explicita sexuella innehåll så fastnade jag på ett possessivt pronomen. Min.
Bra, Emma. Det är så vi vill ha våra språket lyssnare.
Mm.
Ja. Du hade velat ha mitt anus, eller hur?
Ja, exakt. Mitt anus. För att det funkar mycket bättre. Det blir liksom ett smidigt, fantastiskt substantiv som man kan böja enligt konstens alla regler.
Ja.
Och jag gjorde också lite egna efterforskningar. Och då, oavsett dialekt, så säger mina vänner också mitt anus, när man nu säger det.
Ja, Henrik, vad är detta om?
Ja, alltså det här ordet anus då, dessutom manus som du också hade i citatet där, de är ju lånade rakt från latin. Och när vi jämför, kollar lite grann hur det här ser ut, vilken genusfördelning vi har. Så när det gäller till exempel bonus och tonus, tonus är ju sån här muskelspänning, då är det ju en ord, man säger en bonus. Men när det gäller manus och minus och genus, så blir det ett, va? Ett manus, ett genus, ett minus.
Ja.
Så att vi har både den och det, kan man säga, när det gäller de här orden. Och precis som du så har jag samma intuition när det gäller just anus, att man säger ett, att det är ett det-ord, ett neutrumord. Va? Men när jag googlar då på det här, som jag har vågat göra, så får jag, när det gäller ett anus, så får jag ungefär 3000 träffar på Google, och när det gäller en anus så blir det 207 000 träffar. Likadant mitt anus 14 000 träffar och min anus 142 000.
Jaha, så då, okej.
Ja, så att där är det 10 gånger vanligare att folk säger min anus. Och jag tog det här min och mitt, därför jag tänkte i läkarsammanhang så kanske man har ett visst genus. Och så, men jag tror inte en läkare ofta talar min anus, så att säga, eller mitt anus, utan det är mer vanligt folk som gör det, tror jag då. Precis som du så känner jag, alla jag har frågat runt omkring mig, så att säga att det ska vara neutrum mitt. Men ändå så får man den här fördelningen i Google som tydligt pekar på att det är min och en. Så det är lite konstigt, va?
Men då stämmer det ju också med, för att jag var ju tvungen att kolla dem med SOL som jag gör ibland. Och där står ju också att den korrekta formen, alltså inte bara den som kanske används ute bland folket, är ju en då, en anus. Och att det är ett oböjligt substantiv. Varför då?
Ja, därför att det går ju inte att böja när det är anusen. Det blir ju konstigt, kan man säga då.
Det är därför ett är mycket bättre.
Ja, alltså vad som är korrekt och vad som är bruk, det är liksom, de överlappar ju ofta faktiskt. Det jag tänkte på var ju att vi lånar ju rätt sällan in ord direkt från latin till svenska, utan ofta så finns det ett förmedlande språk emellan. Och här kan det ju vara så att det kan vara tyska till exempel. Så jag har tittat på ursprunget i latin för orden, för vissa ord då. Och sen har jag kollat vad det är i svenska och tyska och sen också franska, bara för jag tyckte det var lite kul. Och i latin så är ju anus masculinum. Det finns också ett annus, men det betyder gammal tant. Och det är ett annat ord så att säga, som är feminint. Men anus i alla fall är masculinum. Ja. Och på tyska blir det masculinum, i franska är det masculinum. Och i svenska blir det då utrum. Mm. Och det är ju liksom vårt grammatiska genus som liksom motsvarar masculinum. Mm. När det gäller genus så är det genomgående neutrum. Det är genus, neutrum i latin, det är neutrum i tyska, det är neutrum i svenska. Bonus, maskulin i latin, utrum i svenska, maskulin i tyska, precis som anus. Och så jag kollar på virus också. Och då är det neutrum över hela brädan. Liksom neutrum i latin, neutrum i tyska, neutrum eller maskulinum i tyska. Det håller på att byta genus där. Så att om vi har fått det genom tyska så stämmer det ganska bra. Och det stämmer också ganska bra med vilket genus det hade i latin från början, de här orden då.
Ja, men om jag förstår det rätt då, så är ändå den formen som man använder mest just en.
Ja, det är liksom...
Och det är också den korrekta formen, alltså grammatiskt sett.
Det finns ju ingen regel som säger att vi ska bevara genus när vi lånar in ord från andra språk till exempel. Men ursprunget är att det är maskulinum i latin och då borde det bli utrum i svenska.
För om vi vågar efterlysa här, vi skulle kunna lägga upp på språkets Facebook-sida just vad folks känsla är här, en eller ett anus.
Ja,
vi får se, eller om vi... Det kanske går. Ja. Det hade varit spännande ju.
Jag tror inte,
snälla, gör det.
Jag tror inte att man har lika mycket olika uppfattningar när det gäller orden bonus och manus till exempel.
Eller tänker att man säger en bonus
och ett manus.
Ett manus.
Ja.
Kan det vara för att det är ett manuskript?
Ja, det kan det ju vara. Va? Men manus finns också i latin och då är det femininum faktiskt. Så i svenska har det blivit neutrum. I tyska finns inte det, utan då använder man bara formen manuskript. När vi säger ett manus på svenska så motsvarar det inte det genus det har i latin. Det borde vara utrum i svenska, men det är det inte då.
Många tankar. Emma, du har ju uppmärksammat någonting som där det fanns... Som var väldigt intressant ju.
Ja, och jag tycker också att Emma är en duktig språket lyssnare som inte bara ser innehållet när man läser, nej, utan också beaktar formen.
Men vad tyckte du om boken Skärvorna, undrar jag ändå?
Ja, alltså helt okej. Kanske att man hade kunnat ta bort kanske 200 sidor.
Det är helt,
om jag hade varit redaktör. Ja.
Ja. Jag är helt överens med dig. Lång. Emma Asp, tack så mycket för att du skickade in din fråga till oss.
Ja, vad fint att vara med. Tack.
Hej.
Har du en språkfråga? Maila den gärna till spraket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från en lyssnare som bara skriver att den heter P. Så får det vara ibland. Han eller hon skriver så här. Jag hörde häromdagen anglicismen identiska tvillingar och tänkte för mig själv. Det heter ju enäggstvillingar. Men när jag hörde mig säga det där i huvudet så blev jag medveten om att tvillingar kommer ju från ett ägg. Alltså borde det heta ettäggstvillingar. Jag menar, hade de kommit från en ägg så hade enäggstvillingar varit, om inte rätt, så åtminstone begripligt. Men nu kommer de ju definitivt från ett ägg. Här är alltså frågan, vi är normalt ganska känsliga för en och ett genuset på våra ord. Och det finns ett fåtal exempel där det vacklar, men hur kan det komma sig att man utan tvekan säger enäggstvillingar när det logiskt sett borde heta ettäggstvillingar?
Ja, jag tyckte det var en väldigt bra fråga faktiskt. Det har inte jag funderat på, så det var lite nytt för mig att tänka på detta.
En lyssnare som kan överraska dig eller får dig att tänka på något nytt? Det,
ja,
är
men
inte
det,
vanligt.
Det finns oerhört mycket att fundera på i språket, så det är inte allt för sällan som studenter ställer frågor som jag aldrig har tänkt på, även om jag har hållit på med det här i 30 år snart.
Mm.
Men i alla fall, om man tänker på det här med enäggstvillingar och ettäggstvillingar, så är det ju så att i sammansatt ord så bestäms genus av ledet till höger, det sista ledet. Som vi till exempel har ett finrum. Så är det ett slags rum, då heter det ett rum, då blir det ett finrum. Men om vi har en finrumsmöbel, då är det möbeln som bestämmer genus.
Just det, då är det en.
En finrumsmöbel. Mm. Och dessutom så, man kan inte säga ett fint rumsmöbel, eller fint rumsmöbler. Det heter ju ett fint rum, men det blir inte fint rumsmöbler, utan finrumsmöbler.
Mm.
Okej, så också där så är det möbler som bestämmer. Då.
Mm.
Och vi har inte heller pluralböjning, vi säger inte fina rumsmöbler.
Nej.
Och sen finns det en del sammansättningar där första ledet inte självt fungerar som ett eget ord. När det gäller finrumsmöbler så har vi kan ha ordet finrum, det funkar bra. Men när det gäller till exempel ingenmansland så har vi inte ordet ingenman. När vi har tvåvåningshus har vi inte ordet tvåvåning.
Nej.
Så ledet där funkar inte som ett eget ord, liksom det första ledet i sammansättningen. Den typen av ord, alltså det första ledet, inte fungerar på egen hand.
Mm.
Där verkar det vanligast att en används, även om förledet i sig är neutrum. Så till exempel om vi har glas, det heter ett glas. När man säger en glasfönster.
Mm.
Eller hur?
Det är jättekonstigt, för både glas och fönster är ju ett ord.
Ja. Så och det är konstigt, va? Så att det borde vara ett glasfönster.
Ja.
Om det liksom konkurrerade med glas eller om det konkurrerade med fönster.
Ja.
Men det blir fortfarande en glasfönster. Det finns några andra sådana exempel där det är kanske mer variation. Va? Om man säger engreppsblandare, om man ska installera en sån i köket, så verkar engreppsblandare vara mycket vanligare än ettgreppsblandare.
Mm.
Man har ett enpartisystem, inte ett ettpartisystem.
Oftast. Men det heter ett system och ett parti. Aha.
Ja.
Så ett plus ett blir en.
Ja, lite grann åt det hållet. Va?
Mm-hmm.
Och i enstaka fall så förekommer bara neutrum. Så när man pratar om ettbarnspolitik, men inte om enbarnspolitik. Jag har ingen känsla för det ordet, för det är så ofrekvent.
Liksom. Mm.
Men man pratar om en ettöres smällare.
Mm.
Inte en enöres smällare. För det heter ett öre. Så att säga. Så när det gäller då enäggstvilling och englasfönster, andra ord av den där typen, så finns det liksom det första ledet enägg eller ett ägg, det finns inte.
Nej.
Och en glas eller ett glas finns inte som egna ord. Och där är tendensen att då blir det omarkerade genuset i svenska, vilket är utrum, att det blir en eller den. Alltså de tar ju upp det här i Svenska Akademiens grammatik, del 1, paragraf 26. Kan man läsa mer om man vill. Men det finns egentligen ingen riktig förklaring, tycker jag. Ingen bra grammatisk förklaring, utan mer att det verkar tendensen vara liksom att den genus, alltså utrum, är liksom det omarkerade i svenska.
Mm.
Och den här typen av ord så använder man det omarkerade.
Så här då, om man ska ge råd till någon som kanske håller på att lära sig svenska, så är det bättre att chansa på att det ska vara en, om det är sådana här sammansättningar.
Ja.
Eller?
Ja. Och så finns det några undantag,
ja, såklart.
Som det alltid finns. Mm. Så det här med att språket ska vara logiskt och rationellt och förutsägbart, det är inte alltid så. Oftast är det inte så.
Nej, men då hoppas jag att P har fått svar.
Ja, ett svar är det, men om det är ett bra svar eller inte, det får han avgöra, tycker jag.
Ja. Eller hon.
Eller hon.
Ja, apropå genus.
Ja.
Mm.
Gillar du att diskutera språkfrågor? Besök då Språkets Facebook-sida. Den heter Språket i P1.
Du har fått en fråga också från en lyssnare som heter Eva.
Mm.
Som skriver: jag var på vår arbetsplatsträff, och den benämns ju med en, alltså en arbetsplatsträff. Men när jag pratade om den och använde förkortningen APT, blir det ett APT. Vad händer där? Har det med förkortningen att göra? Detta undrar Eva.
Mm.
APT.
Ja, arbetsplatsträff, APT. After work. AV, som man säger ibland.
Ja. Fast APT är väl ofta inte med alkohol inblandat?
Nej, det är klart. Det är på arbetstid.
Jag hoppas inte, för vår förskola brukar ha APT en måndag i månaden.
Ja.
De måste vi hämta tidigare.
Ja.
Jag tror inte de
nej, det är
dricker
klart.
Öl då.
Jag vill bara säga att det är något annat man kan göra med sina arbetskamrater, så är det AV, så att säga.
Ja.
I alla fall, om vi går tillbaka till grammatisk genus då, så kan man säga, om vi tittar på förkortningar överhuvudtaget då, så finns det rätt stor variation. Om vi har utrum till exempel, så säger man en CD, man säger en PC, en MC, en TV. Men man säger ett OS, ett VM, ett DNA, ett USB. Och så finns det variationer. När det gäller PM så kan man både ett och en. En PM eller ett PM då. Det som man brukar säga här i det här fallet, att antingen styr det oförkortade ordet, det vill säga att det är oförkortat, om det är liksom en motorcykel så blir det en MC.
Ja, det stämmer ju just det fallet då. Ja,
ja, ett världsmästerskap, ett VM.
Yeah.
Det funkar ju bra då. Mm-hmm. Eller så blir det neutrum, därför att bokstäver i sig är neutrum. Man ska ta ett A, ett B, ett C.
Okay.
Man säger inte en A, en B och så vidare. Någon som tar upp det här lite mer detalj, det är den här lilla skriften som heter Myndigheternas skrivregler, som man kan lägga ner på nätet. Som ska styra myndigheternas språkbruk. Sidan 57 tar de upp detta här då. Under rubriken är förkortningen T-ord eller N-ord.
Mm.
Och då står det så här att Man låter det oförkortade uttrycket avgöra om förkortning blir T-ord eller N-ord. Då tar de upp då NMC, NPC, ett PS, vårt UD, för det heter ett departement. NTV, som då ska vara för, enligt dem en förkortning av televisionsapparat. Så det heter en televisionsapparat.
Det är många som säger det.
Så att det är väl de två sakerna som styr då. Alltså det oförkortade ordet eller att det är bokstäver.
Men två regler då kan man i alla fall hålla i handen.
Ja.
Nu har vi varit inne mycket på då hur genus påverkar substantiv, man vill säga. Men genus kan ju också blandas i hur adjektiv beter sig.
Absolut. Mm.
Det ska vi prata mer om nu.
Mm.
Ja. Och nu ska vi ha med oss en lyssnare och det är Britta Ahlström. Hej!
Hej! Jo, jag har en spaning som jag gärna skulle vilja testa mer. Och det är detta som handlar om ändelse, e-ändelse på adjektiv. Man pratar om bortgångne eller äldste och så vidare.
Mm.
Och i min värld så är det helt kopplat till kön, att det används för män. Och jag tycker att jag har noterat att det har blivit vanligare i formellt talad svenska på sistone. I min värld så tänker jag att vi försöker anpassa språket till att bli mer könsneutralt snarare. Och då vore det mer rimligt att gå över till den neutrala a-ändelsen.
Mycket spännande. Och det kanske du kommer säga, Henrik, men så att alla är med, så regeln är väl så, som Britta var inne på, att alltså käre med e är till manspersoner.
Ja, det har varit så i alla fall.
Ja, och kära.
Är till andra.
Ja, alla och kvinnor. Ja. Okej, vad har det hänt något här, Henrik?
Ja, alltså det här är ju rester från ett fornsvenskt system. Alltså i äldre svenska fornsvenska så böjdes det här vad vi kallar adjektivattributet också i grammatiskt genus då. Men bara i bestämda nominalfaser så heter det den lille pojken och den lilla flickan. När det var obestämt fornsvenskt så blev det ju liten i båda fallen. En liten pojke, en liten flicka. Så där ser vi liksom inte någon skillnad på.
Nej.
Så, utan det är bara bestämd form som det här framgår då. Och ganska länge så levde det här systemet kvar också med ord som inte hade då semantiskt eller naturligt genus. Alltså som inte var animat. Alltså man tar den lilla fisken och den lilla boken. Därför att fisk var maskulin och bok var feminin i äldre svenska.
Mm-hmm.
Och det gör man på många håll fortfarande, att man har en känsla för det här. Men i standardsvenska och de allra flesta varieteter så försvinner det här systemet. Det blir liksom inte levande riktigt och folk tappar känslan för det. Och det ersätter A, det här E. Och så istället för att man säger den lilla pojken så blir det den lilla pojken. Och det har liksom spritt sig och nu används den liksom allmänt. Så, men, och därför får det här E, då, så en del äldre språkbrukare har en känsla för det, att det är maskuliner. Som till exempel Britta här då, som ställer frågan. Men andra ser det kanske mer bara som en äldre och kanske finare form på något sätt. Någon slags prydnad kan man säga.
Mm.
Och det är ungefär lika samma öde som pluralböjningen har fått. Att en del tror liksom att äro är bara en finare form av är och ser liksom inte att det är en pluralböjning utan kan säga han äro eller jag äro.
Just det.
För man tycker att det är bara en liten finare äldre form.
Det låter lite tjusigt och gammalmodigt.
Ja. Man kan säga att i många fall är det så att när gammal grammatik som har förlorat liksom sin grammatiska betydelse har blivit ett slags prydnad, dekoration i språket då. Och så återvinns det. Istället då för att vara en grammatisk markör så får du en markör för att det är hög stil eller arkaiskt eller gammalt eller fint. Och det här är en ganska känd process. Och med ett ord som kommer från biologi så kallar man det exaptation.
Vad säger du om det, Britta?
Ja, men det var ju faktiskt en bra och tydlig förklaring, tänker jag. Det är ju lite tråkigt då. Jag reagerar ju mest på den här könsaspekten, att just i det enda fall som jag har kommit på där, det traditionella språket, den neutrala versionen är den kvinnliga. Ofta säger den manliga den neutrala versionen. Men i just det här fallet så är det ju den kvinnliga formen som är neutral.
Ja, eller
den
omarkerade formen, för den formen används ju både för gamla feminin och gamla neutral. Mm. Så att säga. Mm. Så att det här är den manliga som sticker ut, så hade den manliga formen anpassat sig kan man säga och fallit bort.
Britta Ahlström, jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.
Ja, men det har jag.
Vad bra. Mm.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack själv.
Hej då. Mm. Sista frågan kommer här, den är från Monica. Hur har genus i språk utvecklats och blivit så olika? Jag bodde en gång med två vänner som pratade portugisiska respektive litauiska, och de konstaterade att samma ord nästan alltid hade motsatta genus i den andras språk. Har genus i språk alltså ingen koppling till något upplevt kön? Det känns ju märkligt som svensktalande att en tallrik eller en dörr skulle vara feminin eller maskulin. Och så sa någon till mig att i svenskan är en både maskulin och feminin artikel. Stämmer det, och har det i så fall en gång i tiden varit två olika ord? Detta undrar Monica.
Mm. Det är ju intressant det här med portugisiska och litauiska, att det är olika genus. Men då skulle jag gissa så här liksom, att om man har ordet kvinna så är det feminin i både portugisiska och litauiska.
Mm.
Och man eller pappa eller är då förmodligen både maskulin till båda språken.
Ja.
Utan det som skiljer är ofta sådana ord som inte har något naturligt genus, alltså inget biologiskt, semantiskt genus. Som till exempel en gaffel.
Ja.
Vilket genus det får skulle kunna vara oklart av. Så att när det gäller då döda föremål och abstrakta saker, sånt som till exempel ånger eller vad som helst, liksom mm. tid, så är det ingen som säger att det är ett särskilt genus. Utan där är det ju ganska, verkar det vara ganska slumpmässigt i olika språk vad som blir maskulin och feminin, om man nu har det systemet. Va? Det kan vara ordets form, det kan vara andra saker som påverkar. När man har det här tregenussystem, så till exempel då, så har man ju då maskulin och feminin, och då delar man in då som har naturligt eller biologiskt eller semantiskt kön i maskulin och feminin. Och sen så andra ord som inte är animata, det blir lite slumpmässigt kan man säga då.
Mm. Och det är slumpmässigt i olika språk, och då kan det naturligtvis också bli motsatt.
Ja, så nu har jag gjort en liten, nu finns det olika språk, till exempel tyska, isländska, älvdalska och spanska. Så har jag gjort en liten tabell här,
mm.
får man se då.
Mm.
Och det är just gaffel på tyska, det är femininum, det heter die Gabel. Isländska, älvdalska och spanska så är det maskulinum. När det gäller sked så är det maskulinum, det heter der Löffel på tyska. I de andra språken är det femininum. När det gäller kniv då.
Nu du är på besticktemat, kan man säga.
Mm. Besticktemat här. Ja. Då heter det das Messer på tyska. Mm. Alltså, neutrum. I alla de andra språken är det maskulinum.
Okej. Okay. Men det tyska skiljer ut så här då på alla tre besticken du har nämnt.
Ja, men sen kan man titta på andra ord som bro till exempel. Det är die Brücke på tyska. Ja. Och det är femininum i isländska älvdalska. Men på spanska så är det maskulinum.
Okej.
Okay. Om vi tittar på gardin. Då är det maskulinum i der Vorhang i tyska. På isländska älvdalska så är det neutrum, så det heter ett gardin. Och på spanska så är det femininum. Och tittar vi på träd så är det maskulinum i tyska, och så är det neutrum i alla de andra tre språken. Så att, som man ser här liksom, att det finns liksom inget system att träd till exempel har ett och samma genus i till exempel tyska, isländska, älvdalska som ändå tillhör den germanska språkgruppen. Men också i spanska så är det neutrum då, precis som i isländska älvdalska, så här skiljer tyska ut sig. Sånt där. Då kan det ju vara liksom att det finns grammatiska system i tyska till exempel, så alla, de flesta ord som slutar på ung, de sicherung och sånt här, de är femininer. Så det är ordets form som bestämmer genus på något sätt.
Mm.
Och så kan det finnas andra liksom system som reglerar detta. Va? Men utifrån sett så ser det ganska slumpmässigt ut.
Men och sen skrev vi Monica här också det där bara om att någon sa till mig att i svenskan är en både maskulin och feminin artikel.
Ja.
Är det rätt eller vad?
Ja, det stämmer ju, för att maskulin och feminin som vi hade i fornsvenskan har ju smält ihop till utrum, och då har vi en.
Va? Just det, och ett är en neutrum då. Eller?
Ja, och det har blivit kvar. Men man säger inte att det är olika ord, även om det uttalades lite olika i fornsvenska, så att det maskulina hade ett längre n, så att det var liksom mer ein med dubbelt n, och den feminina var ett kortare n. Men det har liksom smält ihop, och dessutom sa man inte att det är olika ord, utan det är olika böjningar av den bestämda eller obestämda artikeln då. Så att det var mer böjningsformer då,
okay.
Än olika ord.
Så nu har vi pratat om det svenska genussystemet och hur det fungerar i en del andra språk, som till exempel tyska. Men Henrik, du sa i början här av avsnittet att det finns ju flera olika typer av genussystem i olika språk. Finns det något genussystem som sticker ut?
Ett exempel på ett intressant genussystem som fått mycket genomslag i språkvetenskapen är Diabal, ett språk som tas i Australien. De har fyra genus.
Okay.
Det första genuset handlar, där samlar man män och de flesta djur. Och eftersom fiskar är djur så har man också fiskeredskap i den. Det andra genuset är kvinnor och farliga saker, som eld till exempel.
Ja,
ja. Också fåglar.
Okej, okay. Kvinnor, eld och fåglar. Mm.
För att fåglarna är andar efter döda kvinnor.
Mm.
Och så har man två farliga fiskarter också i det genuset.
Okej.
Okej, för att de går in bland farliga saker.
Ja, de är mer farliga än fiskar. Ja.
Ja. Och sen så det tredje genuset är ätbara växter. Mm. Och det fjärde är allt annat.
Okej, bra uppdelning.
Mm. Mm. Så att, det, och det är ganska känt. Det finns en lingvist som har undersökt det. Liksom, så det finns en bok som heter Women, Fire and Dangerous Things.
Ja, mycket bra. Jag har lärt mig mycket om genus. Och du har gett bra tips också på vidare läsning om man är intresserad.
Ja, det finns i både Svenska Akademiens grammatik och det finns också lite annat i myndigheternas skrivregler och sånt här. Va? Mm. Och sen har jag faktiskt också hittat en väldigt trevlig artikel som är skriven på engelska som handlar just om genus i olika språk. Vi kanske kan lägga ut den på vår sida som en länk.
Mm. Det gör vi. Mm. Du mejlar den till mig. Jag lägger ut den, så går man in i appen Sveriges Radio Play, så letar man sig fram till språket och det här avsnittet, och då kommer det ligga en länk där.
Ja.
Om man vill läsa en engelsk artikel som är väldigt intressant om genus.
Ja.
Det blir kul. Mm. Henrik Rosenqvist, tack för idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och är det så att du älskar det här, då vill jag att du ska veta att det finns en massa fler avsnitt av Språket att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Där kan du till exempel lyssna på avsnitt om prepositioner, tempus, pronomen och en massa mer. Vi hörs snart igen.
Så har det blivit dags för veckans avsnitt av vårt granskande program Kaliber.
Hans humör var svårt att förutse. Det kunde vara minsta lilla som gjorde honom väldigt arg väldigt fort. Det kunde vara vad som helst.
Linus lever i en skadlig och våldsam relation, men förstår inte det.
I början så var det, nej men du vet, att han kunde putta till mig, och med tiden så blev det oftare och mer våld, så att det blev att han kunde slå mig eller sparka eller kasta mig in i väggen, tog strypgrepp.
Han håller det som händer för sig själv och berättar inte för någon.
Hur ska jag kunna kontakta polis och säga att de kommer inte tro på mig? Vem är jag? Liksom en kille som kommer och så här. Och samma sak med vården, att ens våga.
Du lyssnar på Kaliber och programmet Skamfylld hemlighet. Om män som utsätts för våld av en partner men inte får samma hjälp som utsatta kvinnor. Jag som gjort reportaget heter Lisbeth Hermansson. Och vi vill varna för våldsamma beskrivningar i det här programmet.
Hon var en väldigt glad och leende person.
För Erik börjar allt när han åker på en semesterresa och träffar kärleken.
Väldigt framåt, och på den här tiden så tyckte jag det var mycket attraktivt. Och väldigt social, inte bara mot mig utan mot alla, vilket jag också uppskattade.
Och eftersom de bor på olika ställen så blir det många resor fram och tillbaka i början. Erik tycker att det är spännande att möta nya människor och upptäcka nya platser.
Men det blev ett kul äventyr. Med tanke på att vi bodde ganska långt ifrån varann så blev det mycket åkande. Och kanske var det också som förhöjde varje gång vi sågs.
Med tiden så djupnar relationen och de bestämmer sig för att flytta ihop, berättar Erik.
Ja, men det var skönt på ett sätt till en början. Men sen så blev det väl en del incidenter som inträffade och som man nu efter X antal timmar i terapin ser att man kanske skulle ha tagit mer allvarligt på då. Det fanns i vissa situationer en väldigt okontrollerad ilska som jag hade svårt att förstå. Men jag är nykär och tänkte att det är väl ingenting.
Erik, som egentligen heter något annat och vi har bytt ut hans röst, har ett starkt minne från början av relationen när han ville överraska flickvännen. Men det slutar med att hon blir arg och slänger ut honom. Och Erik beskriver hur han driver omkring hela natten i en främmande stad. Men istället för att bli arg och besviken så känner han oro och skuldkänslor.
Jag tror att jag kände då en rädsla för att förlora det som fanns. Det blev mer en situation att jag hade gjort fel. Och att jag får rida ut den här natten och sen be om ursäkt och hoppas att det löser sig.
Flickvännen börjar också visa svartsjuka. Och Erik blir allt mer styrd nu när de bor ihop.
Men livet handlar mycket om att parera mot familj och vänner. Det var inte så att jag pratade med någon om det. Jag isolerar mig själv i det här.
Den vanligaste formen av våld i parrelationer är psykiskt våld. Och det är fler kvinnor än män som uppger att de utsätts. Det här visar en rapport från Brottsförebyggande rådet Brå, där personer i Sverige fått svara på frågor. Mest utsatta för grova och dödliga våldet är kvinnor. Men det finns också män som våldtas, slås blodiga och trycks ner av personer som de lever med. Fast det hör vi inte så mycket om.
Du får smyga efter mig här.
Så. Det är en tidig februarimorgon när vi träffar Linus på hans kontor. Han sitter tillbaka lutad i en fåtölj när han ger sin berättelse om hur han, som ung man, också möter kärleken.
Som många i den åldern så vill man liksom träffa den där som ska liksom få det att pirra i magen och sådär. Och som homosexuell så fanns det då inte jättemånga forum för att träffa någon ute på stan eller i skolan eller så här. Det var inte så på den tiden. Utan det var på ett nätforum som jag träffade den här killen och vi bodde i olika städer och började chatta.
Och de skriver till varandra varje dag.
Sen så träffade vi och ja, blev kära direkt, så som man bara kan bli i den där åldern, känns som. Det var verkligen den där liksom förälskelsen som jag på något sätt hade så här längtat efter och drömt om. Och det var väldigt fint och det var väl först efteråt som jag liksom har kunnat se att det redan fanns vissa tecken då. Men så såg ju inte jag dem.
Linus och pojkvännen, de hörs mest hela tiden och åker ofta och hälsar på varann. Det är sommar och de är mycket utomhus, njuter av värmen och solen. Efter ett år så bestämmer de sig för att flytta ihop.
Han tyckte att vi skulle flytta ihop i en helt ny stad för båda av oss. Att ja, men på något sätt få en ny start. Och det ser jag också nu i efterhand att det var kanske lite medvetet. För att då helt plötsligt så kom jag till en ny stad. Kände ingen. Min familj och vänner var inte där. Så att jag blev ju väldigt utlämnad till honom. Och det var ju det som var syftet, har jag insett i efterhand.
Men i början så är allt nytt och spännande. Det är många nya praktiska saker att ta hand om. Betala räkningar, städa och laga mat. Men efterhand så upptäcker Linus nya skrämmande sidor hos sin nyblivna sambo.
Hans humör var svårt att förutse. Det kunde vara minsta lilla som gjorde honom väldigt arg väldigt fort. Det kunde vara vad som helst. Inte få upp en burk med majs eller, nej men du vet, bara så här små triviala skitsaker liksom.
Sambon vill att de ska skaffa en kattunge och Linus säger ja. Men när kattungen tyr sig mer till Linus, som är den som ger mat och sköter om den lilla, då blir sambon svartsjuk.
Det var som ett skifte att han liksom blev mer och mer aggressiv oftare. Och jag minns så väl att det ögonblicket då jag kände att jag blev rädd var när då vår katt, jag vet inte vad hon hade gjort något som störde honom, så kastade han henne i väggen. Och det var ju en chock såklart. Jag kunde inte liksom fattade och blev jätteorolig för lilla kattungen som bara var några månader. Tog hand om henne. Det var liksom ingen fara som det verkar. Men där och då var det som att jag fattade, okej, den här ilskan är plötsligt en riktad mot levande. Och det dröjde ju tyvärr inte så länge innan han började bli mer våldsam mot mig. Och det var också så här, vad det var för anledning spelade liksom ingen roll, utan det var bara att han blev väldigt arg. Och i början så var det, nej men du vet, att han kunde putta till mig, och med tiden så blev det oftare och mer våld. Så att det blev att han kunde slå mig eller sparka eller kasta mig in i väggen, tog strypgrepp. Ja, men det eskalerade ganska fort.
Linus, precis som Erik, håller det som händer för sig själv och berättar inte för någon. Och det här är vanliga vittnesmål från män som utsätts för våld av en partner. Det säger Chris Emily Denstedt som är utredare på den nationella stödlinjen för män. En telefonlinje dit män som utsätts för våld i nära relationer kan ringa.
Man begränsar sitt umgänge, begränsar sitt nätverk. Att man kanske blir mer och mer isolerad tillsammans med den som utsätter den för våld. Det kan påverka självkänsla. Ja, det kan påverka ens psykiska mående självklart negativt.
Och de som ringer till stödlinjen för män kan få stöd och råd. Någon som lyssnar på deras historia och information om hjälpinsatser där de bor. Det stöd som finns, som ni ser det, är det tillräckligt?
Det går alltid att hänvisa till hälso- och sjukvård eller till socialtjänst till exempel, eller polis. Men hur kompetensen ser ut och vilket utbud det finns i olika delar av landet skiljer ju sig åt. Och det finns fler specialiserade verksamheter att hänvisa till när det gäller våldsutsatta kvinnor än när det gäller till exempel våldsutsatta män eller hbtqi-personer som vill kunna få ett hbtqi-kompetent stöd.
Erik fortsätter att hålla skenet uppe inför familj och vänner. Och han gifter sig med sin sambo trots att kontrollen och våldet nu är värre.
Jag fick alltid visa min telefon. Det var liksom lika mycket hennes som min. Och sen gick det från det till att jag fick skicka en bild var jag var någonstans.
Erik är också alltid tvungen att ha hitta-funktionen på i telefonen så att hon kan se exakt var på kartan han är.
Vilket i sin tur kunde vara problematiskt, för felar den på 5-10 meter så kunde det ju se ut som att jag var i byggnaden bredvid än den jag hade sagt, och då blev det väldigt aggressivt. Ja, men det har varit väldigt mycket att jag ljuger. Att jag inte är där jag har sagt att jag är, och jag har väldigt mycket hot under resans gång.
Enligt Erik så hotar hans fru med att sprida ut rykten. Rykten som ska få honom att framstå som en dålig människa. Rykten som ska få hans familj och vänner att ta avstånd från honom. Och Erik är livrädd för att hans fru ska göra verklighet av hoten.
Att vara så psykiskt nedtryckt i någonting, vara så kontrollerad, det är också jättesvårt att förklara för någon som inte har varit det. Vad för slags rädsla och panik du lever under när de här situationerna dyker upp, och hur febrilt du försöker överbevisa det är inte som du säger.
Men Eriks fru knuffar och slår honom också.
Slag i ansiktet, vid några tillfällen spotta på mig. Det var några gånger som det flög saker mot den och sådär.
Det psykiska våldet är värst.
Det är som att gå runt ditt spökhus hela tiden. Du kommer aldrig ut. Och så blir det en panik av att du inte hittar ut och blir skrämd. Bakom varje hörn du går. Paniken i det. Det är jättesvårt att förklara för den som inte varit i det.
Men Erik fortsätter att intala sig själv att allt är som det ska.
Mycket ligger i skammen, att man skäms så fruktansvärt. Ta upp det med någon annan. Jag har inte vågat berätta det för någon.
Den här liksom klumpen i bröstet som jag hade fått i början, den var ju liksom, det var ju, tog ju över hela mig liksom.
För Linus så har livsutrymmet krympt i relationen med den våldsamma sambon.
Att jag kände att så här, jag var liksom fångad i det här. Och fångad i hans ilska på något sätt, för att det var liksom den som var våld ibland bara här, alltså hotet om den, det var liksom den som började sättas under huden.
Hade du några tankar där då, att du skulle försöka ta det ur det, eller hur?
Jo, de tankarna hade jag, men jag visste inte hur. Jag hade liksom inte en aning om vem skulle jag kontakta. Jag tror ju så här, om jag hade haft mina vänner och min familj nära, så hade ju de dels sett saker. Nu var det ju liksom, kunde jag gömma mig på grund av distansen och liksom så där. Våldet eskalerar ju som sagt, och vi hade ju ett sexliv så. Men det kom också en punkt då jag inte ville ha sex, men han fortsatte ändå. Och jag såg det ju liksom inte som ett övergrepp eller som en våldtäkt då. Det var ju våldsamt och det jag blödde efteråt och så här, han satt och grät och du vet, jag tröstade honom för att han var så upprörd över det han hade gjort.
Men att polisanmäla, det är inget som Linus ens tänker på.
Det var ju också ett hinder, så här, att bara, men hur ska jag kunna kontakta polis och säga, de kommer inte tro på mig. Vem är jag? Liksom en kille som kommer och så här. Och samma sak med vården, det kändes som så långt borta att ens våga. För att jag var så rädd, jag var ju rädd för honom såklart, men var också rädd för att inte bli trodd och inte tagen på allvar. Och den rädslan var större än liksom min ork att vilja ta mig ur det på något sätt.
Mörkertalet är stort när det gäller både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i parrelationer. Det är bara några procent av kvinnorna som polisanmäler och ännu färre utsatta män som gör det. Skuld, skam, rädsla för förövaren och, som i Linus fall, rädsla att inte bli trodd beskrivs som vanliga hinder. Anders Östlund, kriminolog vid Polisregion Mitt, berättar.
Ja, det är ju Brå som har kollen på mörkertalet kan man väl säga. Och de säger att någonstans mellan 3,5 och 4% av kvinnorna som utsätts anmäler. Vilket då är en otroligt låg siffra.
Och när det gäller våldet mot män så är det ännu färre som anmäler.
Då är det ännu färre som anmäler och det är nog också färre som utsätts. I alla fall för det som vi skulle klassa som allvarligt våld.
Män är alltså mer utsatta för lindrigt våld. Och då är det också vanligare med kvinnliga förövare.
Då utgör de en större andel än de gör i det grova våldet.
Och vad är det för typ av våld du pratar om då?
Nej, men det kan ju vara det som vi klassar som ringa misshandel. Alltså en örfil eller en spark eller framförallt kanske också psykisk misshandel.
Men mycket av det som ingår i begreppet psykisk misshandel är inte brottsligt idag. Fast just nu så pågår ett arbete för att också psykisk misshandel ska kunna bli straffbart.
Vi har ingen brottskod för det så att säga, även om man jobbar på att en sån brottskod ska komma, att det ska lagstiftas mot det. Och då lär vi ju se klart fler kvinnor som anmäls för våld i nära relation. Ja, nu ska vi se. Då ska jag öppna den här högriskgruppen här. Så.
Kriminologen Anders Östlund tar fram sin dator. Det är han som har skapat den så kallade högrisklistan med personer i Sverige som bedöms vara så farliga att de kan döda en partner.
Polisen ska börja jobba på ett nytt sätt för att förhindra grova våldsbrott mot kvinnor. Det handlar om att kartlägga och fokusera mer på förövare än på brottsoffer.
Det är många medier som har rapporterat om de livsfarliga männen på den här listan. I nuläget 800 stycken. Men något som inte tidigare nämnts är att det också finns kvinnor på högrisklistan. Fler än 15 kvinnor som polisen bedömer vara kapabla att kunna döda eller allvarligt skada sina män, som det nästan alla fall handlar om. Och Anders Östlund nämner några av de riskfaktorer som är utmärkande för kvinnorna på listan.
Väldigt våldsamt beteende för att fatta sig lite enkelt så, men det är användning av knivar, det är strypgrepp, det är en som möjligtvis skiljer sig lite från männen. Något i alla fall att det jag ser är en enorm ilska hos de här kvinnorna som raseriutbrott. Som man, visst, det finns män som har det också, men det är lite typiskt för kvinnorna. Det är ilskan som tar över handen och så sker det en massa våld i det sammanhanget. Då. Men det är ju även riskfaktorer som missbruk och framförallt psykisk ohälsa på en ganska allvarlig nivå skulle jag säga.
Under tioårsperioden 2012 till 2021 så dödades 27 män i Sverige av sina partners. Det här visar siffror som Brå har tagit fram för Kalibers räkning. Och i nästan alla de här rättsfallen så var förövaren en kvinna. den vanligaste våldsmetoden är knivvåld följt av strypning, kvävning och hängning, vilket alltså stämmer väl överens med polisens riskfaktorer. I nästan hälften av de här fallen så beskrivs berusning ha varit en av de utlösande faktorerna. Och i några fall så har gärningspersonen tidigare själv känt sig hotad, framgår av Brås uppgifter. Men när det gäller partnervåld i samkönade relationer, som med Linus, då kan polisen inte på ett enkelt sätt ta fram sån här samlad information, eftersom det också i de fallen saknas koder i polisens datasystem. Och det gör att polisens kunskap inte är lika stor om våld i samkönade och övriga HBTQI-relationer.
Det handlar om brottskoder inom polisen för att vi ska kunna ta fram statistik. Och det bygger vi på koder. Olika brott har olika koder. Och finns det då inte en kod för ett visst beteende som vi vill följa, då blir det oerhört mycket svårare.
Efter den våldsamma våldtäkten så gör Linus inte mer motstånd när hans sambo vill ha sex. Men varje gång så sker det utan samtycke.
Så det var där jag var och jag såg liksom ingen väg ut. Och det är här jag också kom in att jag är kille, för att jag hade liksom aldrig sett en kille, läst om det eller sett på film eller serie som hade blivit misshandlad. Så att för mig var det också som att jag inte riktigt hade språket för att benämna det för vad det var. Nej, men just det här att han hade våldtagit mig, det kunde inte jag se det som på flera år efter relationen var slut. För att det var som att det var liksom inte i min begreppsvärld. För mig var det någonting som kvinnor utsattes för. Där och då var det ju som att liksom, nästan som att bli urgröpt mitt jag liksom. Så att jag var ju som ett skal liksom.
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Och ofta lyfts kritik att samhället inte gör tillräckligt för att hjälpa kvinnor, som alltså är mer utsatta än män, för det grova och dödliga våldet. Men det riktade stödet till utsatta män är ännu mindre, visar Kalibers kartläggning. Det är stora skillnader i den vård som männen kan få, beroende på var i landet de bor. Dessutom resonerar sjukvården olika när det gäller vilka insatser som utsatta män behöver. Det framgår av de frågor som vi ställt till landets 21 regioner och där 18 har svarat.
Hallå, hallå.
På Södersjukhuset i Stockholm så finns Sveriges enda specialiserade akutmottagning för våldtagna. Den tar emot både kvinnor, män och personer med annan könsidentitet. Och enligt Anna Möller, som är överläkare på mottagningen, så är det viktigt att ha en särskild riktad verksamhet för att få fler att söka hjälp, eftersom det är många som inte gör det.
När man söker vård efter våldtäkt så är man ju i en väldigt utsatt situation. Då blir det väldigt lätt att gå till en mottagning där alla som tar hand om en vet varför man är där. Det finns rutiner för hur man ska ta hand om patienterna och det finns en ordnad vårdkedja som alla vet hur det ska gå till. Så det blir väldigt lätt. Så att det här hindret för att söka vård kanske är mindre.
Men ingen annanstans i landet finns det en sån här specialiserad akutmottagning för våldtagna. Det framgår av regionernas svar på Kalibers frågor. Men specialiserade mottagningar behövs, anser flera. Till exempel Västra Götalandsregionen. Där har personal i många års tid lyft behoven men inte fått gehör. Det säger överläkaren Karina Ilosson.
Vi vet att det första bemötandet har otrolig påverkan på hur de ska läka efter ett övergrepp.
Karina Ilosson har i uppdrag att ta fram riktlinjer för vården av sexuellt våldsutsatta i hela Västra Götalandsregionen. Hon säger att det är enklare för våldtagna kvinnor eftersom det är naturligt för dem att söka sig till kvinnosjukvården. Men män hänvisas till de stora akutmottagningarna. Där finns också rutiner. Men det är vanligt att det inte funkar, enligt Karina Ilosson.
Så att personalen oftast inte vet riktigt att det ens finns rutiner och hur man ska göra med dem. Och ännu mindre när man väl ringer så vet de inte vad de ska hänvisa dem. Så framförallt för män då är det ett problem. De vet inte vad de ska söka och då blir det svårt för dem att få hjälp. Det absolut bästa hade ju varit en väg in.
Men några planer på en akutmottagning för våldtagna i Västra Götalandsregionen finns inte i nuläget. Däremot så öppnade nyligen en annan mottagning. Och där kan personer som tidigare har varit sexuellt våldsutsatta få uppföljande vård med bland annat psykosocial behandling och traumabehandling. Och på det här sättet så vill politikerna skapa en vård som är mer jämlik och tillgänglig. Det uppger det socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt i ett skriftligt svar. Erik och hans fru har börjat prata om skilsmässa. Och när den väl blir av så går det oväntat smidigt.
Ja, i hela våran relation var väl det mest odramatiska.
Men hoten från exfrun fortsätter.
Efter att vara flyttat isär och fortsatte det väldigt mycket hot från henne. Så den här paniken hängde ju kvar väldigt, väldigt länge.
Och det tar ytterligare några år innan Erik kan förstå och erkänna för sig själv vad han har varit med om.
Och det låter ju också jättekonstigt så här i efterhand. Att det tog så lång tid för mig att ens förstå vad våld i nära relationer är för någonting.
Det är först när Erik träffar en ny kvinna som han börjar inse vad han blivit utsatt för i sin tidigare relation. Och han får tips om en verksamhet som heter Centrum mot våld, där våldsutsatta kan få hjälp.
Jag visste inte ens att det existerar, att man bara kunde lyfta på luren och sen berätta kortfattat om sin historia och få till svar, du är välkommen. Det har varit så otroligt skönt att få komma in i ett rum som är helt fördomsfritt och bara sätta sig ner och börja dissekera allt som har hänt med någon som förstår vad de pratar om.
Och Centrum mot våld som Erik går till finns i de flesta län och verksamheten drivs ofta i samverkan mellan kommunerna. Här arbetar mest socionomer och kuratorer som kan ge stöd och mer praktiska råd. Men inom sjukvården så är det bara några regioner som erbjuder specialiserat stöd och samtal till män som utsätts för partnervåld. Och som alltså behöver mer kvalificerad psykologbehandling. Det här visar Kalibers undersökning. Det är också en separation som till slut blir Linus väg ut ur den våldsamma relationen.
Räddningen var ju just att han träffade en annan. Då var det hemskt, men det var ju bästa som kunde hända. För att jag tror att jag hade stannat kvar ganska länge. Jag hade inte kunnat lämna själv. Så det var så bra.
Och för Linus tar det många år innan han kan greppa vad han varit med om.
Genom åren så är jag verkligen ångrat att jag inte sökte vård, för att jag gick i väldigt många år utan att liksom gå till en psykolog. Det har jag gjort de senaste åren och terapi är otroligt viktigt för välmåendet. Jag var lite rädd att liksom börja men rota i de här känslorna, för jag har försökt liksom stänga ut dem ganska länge.
Välkommen till stödlinjen för män.
Den nationella stödlinjen för män som vi berättat om tidigare i det här programmet har funnits i 2 år och drivs på uppdrag av regeringen. Förra året så nästan fördubblades antalet samtal jämfört med året innan. Och för att få en bättre lägesbild av hur svenska män drabbas av partnervåld och vilka insatser som utsatta män behöver, så har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag att undersöka det. Paulina Brandberg är jämställdhetsminister.
Det här är ju en grupp som är väldigt osynliggjord idag. Och därför så anser vi från regeringen att vi behöver göra en kartläggning av detta, så att vi sen också kan anpassa riktade åtgärder så att de som utsätts för det här våldet känner att de också får tillgång till stöd och hjälp.
Och när det gäller Kalibers kartläggning som visar att utsatta män får mindre hjälp än kvinnor och att det skiljer sig åt mellan regionerna så är det inte bra, säger Paulina Brandberg.
Vi ska ju ha likvärdig vård i Sverige och det är ju ett problem om det ser olika ut i olika delar av landet.
Erik vågar till slut berätta för familjen och de närmaste vännerna.
Jag var ganska rädd att ingen skulle ta det på allvar. Men det räckte med första samtal jag gjorde till de närmaste så märkte jag att det togs på allvar direkt. Jag fick stöd och kärlek. Säg vad vi kan göra. Jag finns här. Det är bara att ringa när som helst. Och det känns så jäkla skönt nu att ha berättat för alla om allting. Att det finns ingenting som kan jaga mig längre. Jag har ingen ryggsäck på mig.
Och även Linus kämpar med att bearbeta de trauman som han har utsatts för.
Det viktigaste för mig är att fortsätta gå i terapi, att fortsätta prata om det och bearbeta det och göra det i min takt. Och jag kommer en bit på vägen, men det är en resa och jag ser det som en resa. Och det är absolut det som gör att jag mår bättre idag.
Erik, som du hörde tidigare, heter alltså något annat och vi har bytt ut hans röst. Producent Annika H. Eriksson. Slutmix Oskar Lindholm. Och jag som har gjort det här reportaget heter Lisbeth Hermansson.
Klockan är 2 och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering.
Den svenska journalisten Joakim Medin som gripits i Turkiet anklagas nu formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Erik Larsson är ordförande för den svenska delen av organisationen Reportrar utan gränser.
Det är ju ett övergrepp mot Joakim Medin och journalistkåren, men det är också ett övergrepp mot alla andra som vill ha en fullgod rapportering om situationen i Turkiet just nu.
Dagens ETC:s journalist Joakim Medin sitter fängslad sedan han kallades till förhör på Istanbuls flygplats kring lunchtid under torsdagen. Sedan dess har Turkiet meddelat att han anklagas för att ha förolämpat president Erdogan och misstänks formellt för terrorkoppling. Anklagelser som är helt och hållet falska, enligt Dagens ETC:s chefredaktör. Erik Larsson understryker att den här typen av anklagelser ofta riktas mot dem som rapporterat om eller kritiserat president Erdogan och hans styre.
Just terrorlagstiftningen används väldigt mycket för att tysta personer.
Turkiet är ett av de länderna i världen med sämst pressfrihet, enligt Reporter utan gränser. Landet ligger på plats 158 av totalt 180 i organisationens pressfrihetsindex.
Och vi har genom åren sett hur man har gripet journalister, hur man har försökt att inskränka deras möjligheter att sprida sin rapportering, hur vi ser en kraftig internetcensur.
Erik Larsson, ordförande för Svenska Reportrar utan gränser. Reporter var Emil Rönnlund. Och utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger att hon kommer att ta upp gripandet av journalisten Joakim Medin när hon träffar sin turkiska kollega vid NATOs utrikesministermöte i veckan. Hon säger till Ekot att hon kommer att framföra hur oerhört angeläget fallet är för den svenska regeringen. Vi byter ämne. Sudans huvudstad Khartoum har tagits över av arméstyrkor och de paramilitära RSF-styrkorna har dragit sig tillbaka. Det medger RSF-ledaren Mohamed Hamdan Dagalo enligt nyhetsbyrån AFP. I onsdags sa Sudans armé att Khartoum var befriat. Sudans reguljära militär har legat i krig med RSF-styrkorna i nästan 2 års tid. Ett försök att för första gången skjuta upp en bärraket för satelliter från Europa slutade med att raketen störtade och exploderade efter bara 25 sekunder. Raketen från det tyska bolaget Isar Aerospace lyfte från den nordnorska ön Andøya. Bolaget säger i en kommentar att testet har gett data som man nu kan utvärdera och lära sig av, rapporterar TT. Det är oklart hur skadorna ser ut på nedslagsplatsen, men enligt polisen har inga personer skadats. Ekot Angela Wieselär.
P1. Sveriges Radio.
P1 Dokumentär.
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du.
Ytterst få vad man då samhället kallar normala människor.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever.
Så att han springer naken ut där. Han gör det direkt, så han bryr sig inte, han har inga hämningar.
Så här, han går vänster så går jag höger enbart för att störa mig.
Lyssna på P1 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Så till mig en tjockis. Aldrig.
Du är smällfett.
Tack.
Ester Kedsa Roxbergs dokumentär om Uffe och Pygge hör du också här i P1 om en timme, det vill säga efter klockan 3. Nu ska vi lyssna till programmet Stil och det ska handla om att rensa i garderoben, som inte är det enklaste att göra. För där trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar. Och de kan det vara svårt att göra sig av med. Programledare för veckans Stil är Erik Sjölin.
Jag har rensat ur den här och så är det så mycket igen.
Vad skulle du säga att det är för saker här inne i garderoben?
Alltså det är kläder som jag har använt kanske under ett helt liv och som bara hänger där. Och jag ser aldrig de där kläderna för det är så tätt. Jag kommer inte in. Och så bara håller jag på och stönar och stonkar. Om det är något jag letar efter längst in så... Nej.
När vårsolens första strålar lyser upp sanddammiga gator, glåmiga ansikten och en och annan krokus, då börjar det bli dags. Dags att vädra ur garderoberna och städa i stöket som så ofta uppstår bland våra kläder.
Våren har inte varit särskilt nådig med sol och värme. Nog dröjde fristelsen att kasta vinterns gamla skal och strålande och ny träda ut i ljuset. Alla de nya vårkläderna har fått hänga i garderoben. De som rustat sig i tid måste ha funnit det bittert. Men vi många slarviga som skjutit och skjutit på avgörandet och provningarna har på det hela taget inte sörjt.
För inte särskilt länge sedan var det en självklarhet att varje år vädra ut och städa upp i våra garderober. Ytterkläder borstades av och fickor tömdes. Skor smordes in, putsades upp och lades i tygpåsar. Och fläckar som avslöjades i det obarmhärtiga vårljuset togs noggrant bort. Idag uppmanas vi snarare att rensa ur och göra plats än att vårda och bevara. Många garderober bågnar av kläder, men bara en bråkdel används. När våren kommer fylls tidningar med tips om hur man ska gå tillväga för att rensa i röran och låta kläderna gå vidare. Men att rensa upp i sin garderob är inte alltid den enklaste sak att göra. För bakom många garderobstörrar trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar som kan vara väldigt svåra att göra sig av med. I veckans program ska vi glänta på några garderobstörrar. Kanske blir det lite mer ordning och reda, kanske inte. Men minnen kommer i alla fall att väckas till liv. Välkomna till Stil, jag heter Erik Sjölin.
Då ska vi börja med att gå in här, hör du?
Ja, det gör vi. Nu är vi inne i ditt sovrum här.
Ja, just det. Och det här är en garderob. Och det gör mig hemska nattlinnor som jättetrasigt. Men du ser vad det är tätt här.
Jag är hemma hos min granne, konstnären Kristina Thomas Dahlberg, och tittar in i hennes garderob.
Man blir tokig. Man får...
Så här. Ja, hur kommer du in i garderoben?
Jag kommer inte in i garderoben. Jag kommer inte in, jag får sticka in ett huvud här nere. Nej, det är gräsligt, det är riktigt gräsligt. Jag måste göra något åt det här helt enkelt.
Kristina Thomas Dahlberg och jag bor vägg i vägg. Och vi har nyligen lärt känna varandra. För jag är relativt nyinflyttad, har inte ens bott ett helt år i huset ännu. Medan Kristina har bott i sin lägenhet i snart 40 år. Och under den tiden har hon såklart hunnit samla på sig en hel del saker, inte minst kläder.
Och du vet, alla såna här saker som jag inte använder, varför sparar jag på allt? Varför sparar jag på guldskor? När ska jag ha dem? Jag kan inte ens gång gå med klackskor. Jag har bara gympadojor.
Men har du använt guldskorna någon gång?
Kanske en gång i mitt liv, eventuellt. Jag vet det, jag minns inte faktiskt.
Vad skulle du säga att det är för saker här inne i garderoben?
Alltså det är kläder som jag har använt kanske under ett helt liv och som bara hänger där. Använder inte. Och jag ser aldrig de där kläderna för det är så tätt. Jag kommer inte in. Och så håller jag på och stönar och stonkar. Om det är någonting jag letar efter längst in så... Nej.
Men det är ändå saker du har använt som har en historia.
Jag har använt dem. Jo, men visst har jag det. Men alltså det som jag tänkte på i och med att du skulle komma hit, då tänkte jag på att nu ska jag ta fram något som kan vara av intresse, som är speciellt.
Kristina har plockat fram några plagg som hon har sparat i sin garderob under många år. De tillhör den där kategorin av saker som man egentligen kanske inte har någon riktig användning för, men som ändå är väldigt svåra att göra sig av med på grund av alla minnen de bär på. I det här fallet handlar det om plagg som Kristinas mormor har sytt.
Det här är en aftonklänning som hon sydde till min mamma som var väldigt lång och vacker och var på sin tid mannekäng. Och den här, om man tittar nära här så kan man se att det är så otroligt välsytt med små, 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 små